Finlands president mellan 1994 och 2000 och landets enda Nobelpristagare, Martti Ahtisaari, går ur tiden vid 86 års ålder. Föddes 1936 i Viborg till norska invandrare, blev undergeneralsekreterare för FN och fick Nobelpriset 2008, bland annat på grund av sitt arbete i Aceh i Indonesien. Finlands president under sista halvan av 90-talet, Martti Ahtisaari, han har gått i tiden. För många svenskar så är han väl känd som en i raden av finska ledare. För mig personligen så är han är den klassiska och den riktiga finska ledaren, för att han var Finlands president under de år då jag först blev politiskt medveten och började vara medveten om såna här saker. Så jag hade aldrig några såna direkta samtida erfarenheter av hans företrädare. Det var ju de här legendariska stora männen, Koivisto och Kekkonen, som förstås var mycket mer berömda och säkert mycket viktigare presidenter än vad Ahtisaari var. Men om du skulle väcka mig mitt i natten, ruska livet med frågan, vem är Finlands president? Då skulle jag förmodligen smugga, då är det Martti Ahtisaari.
Fortfarande.
Ja, jag tror det. Det är oklart om jag skulle kunna ens namnge några senare finska presidenter. Inte klockan tre på natten i alla fall. Men internationellt så är Martti Ahtisaari kanske mer känd som diplomat, som sån här reser runt från konflikt till konflikt och är verksam som medlare. Jag mäklar fred mellan diverse krigande stammar på alla kontinenter. Och givetvis att han för det här fantastiska arbetet mottog Nobels fredspris. Det står här Aceh-provinsen i Indonesien, men det jag trodde han primärt fick priset för var hans arbete i det forna Jugoslavien. Det var i alla fall någonting som han höll på med väldigt mycket och det som jag förknippar honom med. Jag tror också att det var en del av bakgrunden till att han blev president, för han var inte sån här som påbörjade sin storslagna diplomatiska bana bara som en pandang till sitt presidentskap, utan jag tror att han delvis blev president för att det fanns en bild av att han var någon som stod över det vanliga politiska käbblet i kraft av sina internationella diplomatiska erfarenheter och så vidare. Så han har redan varit nere i Jugoslavien då, alltså 94, och sen var han aktiv väldigt länge. Både medan han var president och efter att han var president så var han aktiv där i Bosnien och i Kosovo. Han kom tillbaka för ett nytt uppdrag. Så det var ett väldigt långvarigt projekt från hans sida, en serieprojekt. Och så fick han Nobelpriset. Naturligt nog så bollar jag över alla Jugoslavien-frågor till dig, Boris. Så jag är nyfiken på din recension av Martti Ahtisaaris insatser nere i Jugoslavien.
Ja, men jag är glad att han är död. Det är lite fascinerande att se den här YLE-grejen. Alltså att de nämner ju hans tid i och som ni säger, alltså, han blev ju president därför att han betraktades som en person som hade ett omfattande internationellt kontaktnät, och han inledde ju sin karriär med att hålla på med hjälparbete och sådana saker i tredje världen och FN-tjänster och annat. Så man tyckte liksom att det man, och det vägde över när han blev president. Och det var ju det som gjorde också lite grann när han liksom, här nämns det i artikeln som jag har länkat, att det är en jättefin formulering. Som chefsförhandlare för Kosovo tillsammans med Rysslands förre utrikesminister Viktor Tjernomyrdin förmådde han Jugoslaviens president Slobodan Milosevic att gå med på NATOs och Rysslands gemensamma fredsvillkor, varvid NATOs mer än två månader långa bombkrig avslutades. Förmådde är ett fascinerande ord med tanke på vad Ahtisaari gjorde. Han är ju alltså, hans insats i förhandlingarna är ju väldigt omskriven och prisad och hyllad i memoarer från de som var med på den tiden. Att han blev anrollerad som chefsförhandlare beror ju först på att NATO hade ju liksom ett bra samarbete med Ryssland, vilket beror på att man hade ju den gamla fyllhunden Jeltsin som president, och han gjorde ju allt NATO ville. Så man skickade, så först var ju faktiskt Rysslands utrikesminister Tjernomyrdin den som konstant då reste till Belgrad och framförde NATOs krav. Men det bet inte riktigt. Tjernomyrdin liksom fick inte Milosevic att vika sig. Och då hade ju NATO, deras bombkampanj höll ju alltså på i mer än 2 månader. Och här ska man stanna bandet, som vi har pratat om tidigare. Det är ju lite intressant alltså att NATO ger sig in i en, som en kraft i en europeisk konflikt, alltså angriper en suverän stat och har synpunkter på hur gränslinjer och autonomi och till och med oberoende ska organiseras för den staten. Exemplet NATO och bombningen i Serbien har ju aldrig förekommit, knappt förekommit i den svenska NATO-debatten. Och det som föregick Ahtisaaris anrullering var att Wesley Clark, som ledde NATO-styrkorna, han var ju som här dåren i Dr. Strangelove. Han ville verkligen bomba. Han är ju berömd för att han under ett möte med företrädare för andra NATO-länder mitt under bombkampanjen var så förbannad på att de ville liksom få bombningarna att lugna ner sig lite. De tyckte inte, Tyskland och Italien till exempel, att det skapar inte rätt stämning i Belgrad att vi bombar skiten i serberna. Då ställer han sig upp och skriker att jag kan bara nå våra mål om jag kan tillfoga maximal smärta under den här kampanjen nu. Och efter detta så tänkte man att vi måste snabbt få till stånd någonting, vi måste kalla in någon annan som chefsförhandlare, och så får Tjernomyrdin bli biträdande förhandlare. Och då kallade man in, på Madeleine Albrights anmodan, hon förklarade att jag har världens kraft här, Finlands president, han är mannen, för de hade en gammal relation. Så Ahtisaari åker ner och det är ganska omskrivet hans första möte med första och egentligen enda avgörande möte med Milosevic. Den 2 juni då, Ahtisaari börjar mötet med att förklara att vi är inte här för att diskutera eller förhandla. Och så blev han tyst och så läste Tjernomyrdin upp NATOs förslag då, deras så kallade fredsplan. Och när den var upplöst så sa Milosevic försynt för han att ja, vi förstår att det här är en plan, men vi vill ju diskutera den. Då säger Ahtisaari, nej, det här är det bästa vi kan erbjuda, ni måste gå med på precis varenda punkt. Och då säger Milosevic att ja, men vad händer om vi inte gör det då? Då finns det en stor blomuppsättning mitt på bordet. Och då reser sig Ahtisaari upp, flyttar på den där liksom ut i hörnet av bordet och sveper med handet över bordet och säger att i så fall så kommer Belgrad att se ut som den här bordsskivan. Då börjar vi omgående att lägga bombmattor över Belgrad. Och tillägger han, vi har beräknat, vilka vi är, det kan man ju undra, att det kan kosta er 500 000 döda. Och efter det här så viker sig Milosevic och man förklarar i parlamentet, man kallar in de andra partierna i parlamentet och säger och berättar vad Ahtisaari har sagt. Och man går med på fredsplanen. Det är så här liksom NATO fungerar, och Ahtisaari kan man säga var en av de första äckliga, vidriga nordiska politiker som trädde i NATOs tjänst. Och jag tror att han öppnade dörren för de som kom sen. Liksom USA och NATOs ledning såg att fan, där uppe i Skandinavien, där har de män av det rätta virket. Perfekta drängar för oss. Och det är så sjukt att man utmålar honom som en man som skapade fred på Balkan och annorstädes. Sen visade det sig att fredsplanen, när serberna väl hade accepterat den, då struntade ju NATO komplett i den och genomförde en helt annan plan. Men då var liksom serberna redan paralyserade. Så må han brinna i helvetet.
Det är så här med nekrologerna i Radio Bubbla, att de blir ofta inte så muntra.
Nej.
Men det säger mycket om människomaterialet givetvis. Det säger ingenting om oss, det säger bara någonting om de som får hädan. Ja, det är intressant den där berättelsen om blombuketten på förhandlingsbordet. För att ibland så kan man ju undra, jag har för min del undrat, vad är det de har för speciella egenskaper, de här toppdiplomaterna, fredsmäklarna? Vad är det för som känselspröt och retorisk skicklighet som gör att just de kan gå in i rummet och få de här stridande parterna att komma till bordet, prata med varandra och till slut komma till ett avtal. Men här har vi då från bakom de lyckta dörrarna ett levande exempel på den här sublima fingertoppskänslan som en fredsmäklare måste ha.
Hur man gör när man förmår någon.
Ja. Det här med att Ahtisaari egentligen var norrman. Ja, både på fädernet och mödernet tror jag. Ahtisaari är en sån här finisering av namnet Adolfsen. Norsk kommun som heter Adolfsen. Tror att det på något sätt spelar in i hans vedervärdighet?
Jag tror att det är helt avgörande. Och jag lastar inte det finska folket för att han har producerat honom. Lastar det norska folket. Och
kan vi lite grann lasta det finska folk för att de valde en norrman till sin ledare?
Ja, det är otroligt misstag. Hade de kanske inte visste det.
Nej, det är så när de byter namn och de tar finska namn.
Lömskt.
Ja, norrmän, ett mycket lömskt släkte. Inte konstigt att de producerar avarter som Martin Ahtisaari.